Hej och välkomna till Holmgång, avsnitt 47 om jag räknat rätt. När jag kollar igenom mina ruller här nu inför det här avsnittet. Jag tänkte det kan vara kul att veta hur många man är uppe i. 47 avsnitt som sagt var. Och det firar vi genom att ta hit Andreas Appelgren. Ny, ja, får vi säga ny eller gammal i Mariestad Boys. Välkommen.
Ja, tack så mycket.
Du är tillbaka nu efter nästan 10 år förskingringen.
Ja, det stämmer. Tiden går fort som man säger och det gör den verkligen. Mm. Det känns inte som att det 10 år har gått, men så är det. Så att det är jättekul att vara tillbaka. Jag har sagt det i många tillfällen här på slutet att det känns naturligtvis som att komma hem. Och det är en otrolig glädje att gå till träning och jobb varje dag här.
Mm. När du var här senast så hade du några magiska säsonger och en framförallt säsongen 07-08 var det när vi gick upp i Allsvenskan. Vad är dina minnen så här efter 10 år drygt?
Ja, det är ju att vi gjorde en helt otrolig säsong. Vi pratade säsongen, jag vet, med var ju Sotarn, Stefan Johansson och jag och Peter Stenberg som drev laget då. Jag vet att vi hade liksom målsättningar, men vi spelar fram till jul och så får vi se hur det ser ut. Och när vi kom till jul så gick vi in i en alletta där vi, ja, men om vi lyckas kan vinna den och den och den matchen här i början, då lever vi i varje fall efter en 4-5 matcher. Det är bra för föreningen att få in mer pengar. Och sen ramlar segrarna bara på egentligen och kom in i kvalserien och där också så tittade vi först på liksom hur länge kan vi hänga med här. Mest för föreningens skull, med liksom pengar och fullsatt arena hemma. Och sen spelade det liksom oss lite i händerna. Jag kommer ihåg, det var mycket tillfälligheter i den kvalserien där som gjorde att vi till slut gick upp. Och hade studsat med, kan man säga, lugnt säga, hela säsongen. Och fick ju avsluta på ett härligt sätt här och gå upp här på hemmaplan. Så att, det är härliga minnen. Och det blev ju även ett bra slut, så att man får gå upp på hemmaplan. Ibland går man ju liksom upp och borta plan och i vissa fall kan man till och med gå upp kanske i kavaj.
Ja, precis.
Men här fick vi en match hemma och vi kunde fira ihop med supportrarna och du var ju med på den tiden.
Ja, jajamensan. Jag var ute på isen och firade. Ja, kram om Ronny ordentligt där, vet jag bland annat.
Ja, det var härligt. Och sen var det naturligtvis fest hela natten på lokala ställen i stan. Så att, härliga minnen.
Ja, det var en sån här säsong som kändes som allting bara... Som kunde gå rätt, gick rätt på något vis. Det var allting föll på plats bara.
Ja, det var ett jäkla gott gäng då. Vi hade bra liksom, rollfördelning i lag. Vi hade killar som accepterade att spela. Fick de bara ett byte per match så var de nöjda med det. Fick de inget så var de nöjda med det. Och ibland spelade de mer. Och vi prickade även rätt på några nyförvärv som kom in. Som det kanske också var lite diskussion om innan. Mm. Och som kom och lyfte laget. Plus att vi hade då en fruktad första line och ett oerhört bra powerplay. Och bra målvaktsspel som man måste ha för man ska gå långt.
Ja, ja det är en riktigt magisk säsong. Sen blev det en allsvensk säsong. Inledde bra men sen tog batteriet slut lite grann, eller?
Ja, det var ju lite så att jag kommer inte exakt ihåg våran spelarbudget där. Men den låg någonstans tror jag på runt 1,5 miljon eller något sånt där. Så jag tror att det tillkom några 100 000 under säsong. Och vi mötte ju liksom lag som Leksand och Västerås och AIK med spelare liksom som kom från NHL och så här. Och med skyhöga spelarbudgetar. Jag tror att Leksand och de här åkte runt med 20-25 miljoner eller något sånt där. Mm. Och här jobbade vi. Och sen så skyndade vi oss till bussen och stack iväg på matcherna. Så att det blev övermäktigt i längden, men med när man liksom har reflekterat tillbaka med facit i hand så gjorde vi gjorde två misstag redan innan säsongen och det ena var att släppa iväg Per Edblom. Mm. Vi släppte honom till Troja Ljungby för han fick blev helt proffs där. Mm. Och vi var inte i närheten av de lönerna. Och för oss var det liksom i klubben ett för stort steg att ta. Vi kunde inte gå ifrån att erbjuda killar 40-50 000 för en säsong. Och sen komma och kliva upp i 200-300 000. Det var liksom, det var liksom en gräns som inte vi klarade av. Mm. Och nummer två var ju att vi släppte iväg Mittell också. Ja. Vi skulle ha gett honom, de två skulle ha fått 250 000 var.
Ja.
Då hade de spelat kvar. Och då tror jag vi hade klarat oss kvar.
Ja.
För det var ju också så att när vi gick upp så sa vi det till varandra. Fan, det kommer att bli tufft, men även om vi inte vinner en match så är vi ändå där alla Division 1-lag drömmer om att vara i den här kvalserien. Och då får vi ta det därifrån. Då får vi se till att komma etta eller tvåa den och hålla oss kvar. Sen gjorde man ju om reglerna någon gång under sommaren. Vilket gjorde att för första gången någonsin, tror jag, så åkte ett lag direkt ur. Så där ändrade man faktiskt förutsättningarna efter att vi hade lagt upp vår strategi. Så att det gnager lite i ryggen, och det har man ju svårt att förlåta Svenska Hockeyförbundet än idag.
Man tycker att det borde ju, förutsättningen borde vara kända innan man börjar värva spelare och allting.
Ja, så är det ju. Så att, men ja, med Mittell och med Edblom, då tror jag ändå vi hade fixat det. Men vi fick ju många otroligt härliga matcher, och det var fullsatt arena här hemma många gånger. Och jag tyckte hela stan levde upp under det året. Och även fast vi till slut förlorade ganska mycket, så stretade vi emot ganska bra. Men vi blev mötta med en respekt, framförallt av våra egna supportrar och folk i Mariestad. De backade verkligen upp oss.
Mm. Ja, det var en magisk gång. Jag vet, jag var uppe i sista matchen mot Mora. Så vi åkte på stor torsk, vet jag. Men ändå så var klacken igång och hejade hela matchen ändå. Och möttes av applåder på utvägen faktiskt, från både motståndarsupportrar och ledare som stod, eller ja, funktionärer heter det, som stod i sidan.
Ja, det stämmer. Om jag inte minns helt fel så var det den matchen ni marscherade genom Mora till arenan också. Jag vet att vi sa det i ledarteamet att det är förmodligen sista matchen vi gör. Så att vi går fasiken ner och kollar när de kommer genom stan. Så vi stod och tjuvkikade på er när när ni gick genom Mora. Och Mora är också en stad med hockeykultur. Så att, nej, där blev ni mötta med respekt. Så att, det var kul.
Ja, det var en härlig säsong. Men efter det, vad kändes, då var det ju av en säsong där. Var det batterierna som har tagit slut lite grann, eller det var?
Ja, men så blir det ju lite. Ja. När man är ansvarig för ett lag som, ja, som går tungt, eller som, ja, som hamnar i botten av en tabell, så jobbar man ju oerhört hårt, och man vänder ju på varenda sten, och man provar med olika kanske sorts ledarskap. Du har ett som du tror på stenhårt själv, men du vinner inga matcher. Ja, då försöker du gå över kanske och hitta någonting annat för att få fart på spelarna och få igång spelarna. Men när en sån där säsong tar slut, då är man på gränsen till utbränd, skulle jag vilja säga. Och då kändes det liksom att nu får man ta en säsong eller tills vidare här och vara lite ledig och samla kraft och bara åka och titta på någon hockeymatch och för att det liksom är riktigt kul då. Så att, ja, så blev det. Det blev en säsong där.
Och sen blev det Skövde av alla klubbar.
Ja, precis. Det stämde. Så jag kände väl på något sätt att jag var klar ändå med Mariestad. Jag hade ju spelat här länge och jag hade ju varit ledare länge. Så att jag kände att jag behöver nog iväg. Och det var lite klubbar som anmälde intresse, och det var en del ganska så etablerade klubbar. Men de sa ju ärligt att vi är lite osäkra, du har ju bara varit i Mariestad. Så att jag kände liksom att fasiken, ska jag ta nästa kliv i tränarkarriären, så måste jag ta ett annat lag. Och då var det Hasse Ljunggren faktiskt som ringde ganska tidigt. Och Hasse och jag har ju alltid haft bra kontakt ända sedan han tränade Mariestad en gång i tiden. Och han var sugen på att bygga liksom ett lite nytt Skövde med att vi skulle göra lite annorlunda och satsa mot allsvenskan med Skövde då. Så att det lockade mig lite, och nära hem, och man kunde bo kvar i stan och så här, så man behövde inte ta det steget. Så att jag hoppade på det, och jag tyckte det lät intressant. Så att ja, det blev Skövde, så man har testat det, och det kan väl vara
var det en liten kulturkrock, för att man inbillar sig lite grann att Skövde och Mariestad, även om vi är grannklubbar, så är det ändå lite skillnad i både spelsystem och hur klubbarna är uppbyggda och lite sådär.
Ja, men absolut, så var det, och det var ju det som var lite intressant, för Hasse var ju inne på samma linje, att han sa att vi kan inte fortsätta göra som vi alltid har gjort. För vi står ju bara och stampar på samma position, menade han på. Och så att Vi skulle göra lite saker och ting annorlunda och såna här saker och ändra på saker och ting. Och det är klart att när det blir förändringar så blir det jobbigt för en del och så här. Så att, men det visste man ju när man gav sig in i det, att det kommer inte bli någon lätt resa.
Nej.
Så att, ja, så blir det.
Ja, vad var det för krockar som man råkade ut för liksom? Eller vad var skillnaden mellan klubbarna egentligen?
Men det, nu är det dels länge sedan så jag kommer inte exakt ihåg, men
du kanske inte vill trampa någon på tårna heller.
Nej, lite. Men det var ingen liksom, det var ingen direkt. Många trodde att det var jag och Hasse som inte drog jämt och att han var och blandade sig i det, men det var absolut ingenting sånt, utan vi hade en bra relation där, och så att det var minsta bekymret. Men sen är det väl så att det är tufft för många när det går liksom Mariestad, Skövde, spelare som går emellan, ledare som går emellan. Det svider ögonen på en del. Och,
så de accepterar kanske inte riktigt då som ledare, menar du? Eller nej, läser jag mellan raderna?
Ja, man kan tolka det lite som man vill. Men det är en stor rivalitet som man... Jag tror att du måste ha... Ja, vad ska jag säga? Du måste ha lite tur med resultat och att liksom vissa saker klickar i så att folk tror exakt på det du gör. Mm. Annars kan det lätt bli att nu ska det spelas Skövde hockey i Mariestad, eller nu ska det spelas rock'n'roll hockey i Skövde, och så kanske det blir lite kulturkrockar. Men det var inte så farligt. Men jag valde i varje fall att sluta där före jul. Jag kände väl att det inte riktigt gick som jag hade tänkt. Och jag ångrar nog det egentligen i efterhand. Jag skulle inte ha kastat in handduken, utan jag skulle ha krigat på, framförallt för Hasses skull, för det var ett stort steg för han också att ta en tränare från Mariestad. Så att med lite erfarenhet och lite, nu när man ser tillbaks på det, så skulle man ha kört klart den där säsongen. Så att det ångrar jag mig lite.
Sen Leksand som assisterande, du och Tommy Salo förstår jag som var lite polare.
Ja, vi hade gått lite kurser upp, Tommy och jag, och även så hade vi mött varandra, han coachade Kungälv och jag coachade Mariestad, så att han gillade lite vad han såg, hur vi spelade i Mariestad och lite sådär. Och sen hade vi ganska bra kontakt innan det här året så blev det, och sen fick jag förfrågan en sen kväll på sms. Han satt på något möte, det hade vi kört ihop så lite upp i Leksand, tror jag, angående vad de tyckte att de tränarna som var där då stod för, så att de ville ha dit mig ganska snabbt där då, så att det gick fort. Det var, jag tror det var tisdagskvällen i stort sett ett sms, onsdagen var jag där uppe, och sen skulle jag dra till Kanarieöarna på fredagen, så att det var tvungen att gå fort, så att det gjorde det.
Var du Leksing innan?
Ja, nej, jag ska inte säga att jag var någon urläxing. Men det är ju Leksand och Brynäs. Det var ju de lagen man är uppväxt med när man är min generation. Ja. Så att man liksom, det var ju ett storlag. Det var ju liksom de största lagen i Sverige. Och det där har väl hängt med. Mm. Sen var det väl inte så att jag hade flaggor och så på väggarna hemma.
Nej. Jag var assisterande där, och så helt plötsligt så... Var det lika stor chock för dig som för om resten av hockey-Sverige att du blev tillfrågad att bli huvudtränare helt plötsligt?
Ja, det var det väl kanske. Det var ju inte alls min tanke när jag åkte dit, utan det var ju att få vara kanske assisterande i några säsonger och växa in i en elitmiljö och få jobba som coach med det. Men det gick ju samma där, det gick ju oerhört fort, det gick ju över en natt där också. Det kanske var bra, för annars hade man kanske inte vågat hoppa på det, utan det var bara att köra. När jag fick förfrågan så kände jag ändå att jag hade spelarna förtroende.
Ja.
Och,
du hade hunnit bygga upp det under den tiden?
Ja, jag hade ändå varit där sen i början på april, maj och det här var väl i oktober någon gång om jag inte minns fel. Så att jag hade liksom en bra känsla så att... Sen ringer man ju ändå runt och frågar folk. Mm. Vad ska jag göra? Jag ringde Tommy Fritz som då var klubbdirektör i HV71. Och rådfrågade honom lite. Och han sa att det var inte så mycket att tveka på. Och sen ringde Jonas Eriksson, Slide, och som ja. God vän som har... Som jag litar väldigt mycket på, ja. Och han var ju dessutom läxing, så för honom var det, för honom var det inget svårt val. Men så hade jag ett bra samtal med Stenis då, med Peter Stenberg också. Jag vet att jag ringde han och sa att fasiken, de vill att jag ska ta över. Och så här, och han sa faktiskt några ord som de sitter kvar än idag. Han sa, fan, det är inga problem. Det är inte värre än att träna Mariestad, sa han.
Nej.
I Mariestad är det 200 personer som är på det om det går dåligt. Och, det. Och i Leksand kommer det att vara 2000. De andra de kommer att stå och heja ändå och stötta laget. Och kraven i Mariestad är att man ska vinna hockeymatcher. Och gör du inte det, då får du veta det både som ledare och spelare. Och det är samma sak i storklubbar eller när du kommer upp. Så att det kommer att vara några fler som jagar dig, men det är väl inte hela världen. Så.
Mm.
Så att, och det tog jag med mig lite, att kulturen här från Mariestad, den är liksom, det är en vinnarkultur. Man ska vinna här, och det är liksom, hockeyn sitter i väggarna här i arenan också. Så att där har han helt rätt faktiskt. Det, när man väl kom in i det, så var det inte så stor skillnad.
Nej, det var inte det. Det gick ju väldigt bra för dig också. Ni började med att ni byggde om. Ni hade, Leksand var ju ett lag känt för att plocka in gamla storstjärnor och sådär, men ni valde att, med Tommy Saler då, och jag vet inte hur mycket du var inblandad i det, men valde att satsa lite mer på lite mer okända och lite yngre och lite sådär spelare.
Ja, det, vi spelade ju den säsongen då som den första som jag tog över. Den spelade vi ju oss igenom, jag kommer inte ihåg vad vi kom för placering, om vi var ett eller två, men vi gick till kvalserien i varje fall. Och, där åkte vi dit i match 7 eller 8 mot Timrå borta, så vi gick inte upp första året där. Och när vi liksom gjorde en analys av säsongen, så sa vi det, Tommy och jag, sa att jag saknar en powerplayback. En riktigt bra back. Skulle vi kunna få in en sån, det skulle kunna lyfta våra powerplay och det skulle ge oss mer poäng, och så skulle vi få två powerplay-formationer som är bra. Och sen saknar jag en bra tvåvägscenter, som jag också skulle vilja in, som är bra på teka. Och där tog vi in Per Edblom då, igen. Och så då plockade jag tillbaka han, då hade han ju varit i Örebro. Och sen hittade Tom Kevin Kapstad nere i tyska ligan där som kom. Så det var enda, egentligen de enda två värvningarna. Sen värvade vi under säsong, kom Oskar Alsson Fält in sen i mål. Ja. Det var ju en bidragande faktor. Men den säsongen, ja, den gick bra. Då gick vi ju faktiskt hela vägen. Så att, det var härliga minnen det också naturligtvis.
Ja. Hur är det att fira inför en fullsatt Leksands ishall, eller Tegera, eller vad heter den då, eller vad
jag säger. Ja, Tegera, det var ju också, det var ju magiskt där med, för det var ju samma där, vi fick ju gå upp på hemmaplan och vi hade några chanser på oss även om vi hade missat den matchen vi gick upp. Det var påskafton och det var en likadan sån här dag som det är idag när du och jag sitter och spelar in det här. Det var klarblå himmel och 15 grader varmt eller någonting, och snön smälte, och det, jag vet när jag gick ner på morgonvärmningen, folk satt ute i trädgården redan på förmiddagen och satt ölflasken nedstuckna i snön och det hängde flaggor i hela byn. Och det var Rögle hemma då, som sagt, på påskafton. Mm. Jag tror att det var 10 000 in i arenan, som tar 8 ungefär, och det var ändå mer folk ut på stan. Och vi sa innan matchen, vi måste gå upp idag när alla är här. Liksom. Mm. Och får en helt magisk match. Jag ryser när jag pratar om det. Jag vet att jag några månader tidigare hade just tänkt på när vi gick upp med Mariestad, att vilken härlig känsla det är när man liksom lyckas och nå sån framgång med ett lag. Men jag tänkte, den känslan kanske man aldrig mer får. Det är liksom få förunnat att få den. Och sen fick vi den känslan igen då. Stämningen var helt otrolig arena. Jag vet, efteråt så pratade ju brandmyndigheten eller brandkåren, som var, de tänkte utrymma hallen inför sista perioden, för att fogarna släppte ju liksom i lårsplan och så här, för folk stod och hoppade och gungade i hallen, så det var ju naturligtvis, det hade väl kanske kunnat sluta till en katastrof med så mycket folk in och sån stämning som det var, men de hade ju sagt själva, det går ju inte, vi kan inte.
Nej, det hade blivit upplopp
då. Så att vi var kvar i hallen, och vi var väl kvar i hallen även 12 12 timmar efter slutsignalen gick. Så att,
Oj då.
Det var extra kul också. Jag hade bjudit upp ganska mycket, eller bjudit hade jag inte gjort, utan det var mycket kompisar uppe som ville se. Mycket folk från Mariestad här och familjen var uppe i stugan som jag hade där uppe. Var, där låg folk och så, vi var liksom varenda hörn. Och så jag får gå upp då, och när, ja, dels när man har kamrater och familj där, och sen några av dem fick vara med på festen också på natten där i arenan. Så att, ja, det är härliga minnen. Och jag har sagt det många gånger att den känslan som man har i en sån där, sånt där läge, det är en sån här känsla som jag skulle önska att alla människor får uppleva någon gång. För att du känner dig odödlig för några minuter eller sekunder och det oerhörd känsla alltså.
Ja, det förstår jag. Jag vet, jag var ju med som sagt när ni gick upp med boys, och bara den känslan var ju, man kände, kunde ju leva på lyckorus hur länge som helst efteråt.
Ja, och det är ju lika stort, det är samma där, det var ju lika stort här i Mariestad som det där uppe, men det var några fler där än vad det här, men känslan den är ju densamma som du säger.
Gjorde också en riktigt bra första säsong SHL där sen också. Jag såg ett litet videoklipp efter när ni hade blivit utslagna i play-in det året, och det var Leksandsfännen var ju otroligt nöjda ändå trots det, för ni hade en väldigt bra säsong som nykomling.
Ja, jag tror att vi är den bästa nykomlingen om man räknar poäng någonsin, om vi säger så, hittills då. Det var samma där, hade lite otur för de gjorde ju om. Hade ju varit 8 lag till slutspel i säsongerna innan. Men det här året fick man för sig att 6 skulle dit och sen skulle 4 lag göra upp i ett play-in. Som väl i och för sig är ett slags slutspel då, men det är ju inte så att det går in i finalspel direkt. Och vi kom ju 7:a, så att hade det varit ett normalt år så hade vi varit i slutspel. Och det var ju många år sedan som Leksand gick in i ett slutspel i högsta ligan, så att det där hade varit kul. Nu fick vi 3 play-in matcher mot HV71, förlorade med 2-1 i matcher där. Men det blev ändå på något sätt ett ganska bra avslut på säsongen med tanke på att det blev någon playoff match och vi fyllde arenan 2 hemmamatcher där, även om vi förlorade en av dem.
Men sen säsongen efter, vad hände då?
Ja, det är också en sån grej man funderar mycket på efter. Vi gjorde om lite, vi spelade ganska defensivt första året i SHL. Vi var ett av de första lagen som började blocka mycket skott och som jobbade väldigt hårt i backcheck och offrade oss hänsynslöst för att vinna matcher. Vi fick ju till och med lite kritik när vi slog, jag tror det var Frölunda för 4:e gången den säsongen, så Roger Rundberg som har svårt att hålla känslorna i styr, han gick ut och kritiserade oss i media där, men det tog man ju bara som en liten extra.
Det borde bara att han retat upp någon.
Och han bad faktiskt om ursäkt dagen efter sen, men det hade han inte behövt göra i och för sig. Men till året efter då så blev det lite så att vi skulle spela lite offensivare, vi värvade lite mer offensiva spelare och vi klarade väl inte riktigt av det här spelet, så vi åkte ju på en, jag kommer inte ihåg om det var 5-6 eller om det var 7 torsk i början där på den säsongen, så att det var ju krisrubriker ifrån dag 1 på serien där. Så då fick man ju känna på för första gången när det blåser lite storm då. Samtidigt så måste man ju tänka lite så att man har man fått en 2-3 säsonger med medvind så måste det ju någon gång blåsa emot då. Så att det var ju bara att jobba stenhårt för klubben naturligtvis och laget. Och vi lyckades faktiskt vända på det. Och sen hade vi en 30 matcher ungefär där vi gick riktigt bra. Vi var nog 3 eller 4 om man gör en tabell mitt i serien där. Men sen kom vi tillbaka igen och började förlora. Och då kände jag att ungefär den här känslan återigen att vad ska man göra nu? Man hade ju liksom vänt på allt i början på säsongen. Ja. Fick en vändning och det började rulla på sig, slår det tillbaka igen. Och sen närmade det sig slutspel där, så att då tog jag ett möte med Kjell Kruse som var klubbdirektör då, och sa att jag har liksom inga mer idéer. Jag kan köra på det som är.
Ja.
Men en funderare på hur vi gör. Jag är kvar i klubben och scoutar och jobbar med med de här delarna, men om ni vill lämna över till någon annan så det är helt okej för mig. Och då hade ju Sjur Robert Nilsson, som jag hade tränat med några år tidigare, han hade kommit tillbaka och skulle ha laget året efter, för att jag hade redan lämnat besked om att jag skulle lämna efter säsongen. Och det var ju också en del i naturligtvis att fatta det här beslutet då, att
du vill ha det lite tidigare.
Ja, lite för föreningens skull också, att jag visste, de hade ju velat förlängt med 3 år med mig strax innan det här. Så jag visste ju att jag hade föreningens förtroende, och jag, hade man bara tänkt på sig själv, då hade man kunnat skriva på ett 3-årskontrakt och sen låtit det gå går. Men jag är lite föreningsmänniska i grund och botten, så att jag sa, jag har redan bestämt mig att jag kommer att flytta hem efter säsongen. Så vill ni göra en förändring så gör den nu, så vad heter det, om ni vill då. Så att vi bestämde att det blev så då. Så att, men då var också att då kände man att då hade man liksom ingenting mer att ge. Och jag trodde att killarna skulle klara av att få in en ny ledare, en ny röst, och lyfta sitt spel och klara. Men man åkte tyvärr ur i avgörande match mot Malmö i det slutspelet då. Det var ju första säsongen tror jag också man spelade då. Istället för kvalserie så var det bästa 7 matcher.
Var det första riktiga motgången du har haft under din tränarkarriär? För Skövde gick ju egentligen inte så dåligt, utan det var ju bara det att du...
Ja, det var det nog. Det var nog så att... Ja, det kan man nog säga. Sen tyckte jag att det gick ganska bra ändå. Det är folk uppe i Leksand och Dalarna. Det är ett otroligt tryck på hockey, men det är trevliga människor och det är så det var inte något speciellt jobbigt. Nej. Eller det var inga...
Du fick inte motta några mordhot SMS eller något sånt där?
Nej då, och de i Leksand vet vilken stuga man bodde, den låg nästan utanför hallen där och så. Ja. Så nej, det var ingenting sånt, och det förklarar jag också lite vilken härlig miljö det är att jobba i där uppe.
Sen så blev det Västerås. Varför Västerås?
Ja, det är en bra fråga. Jag fick ett samtal av sportchefen Niklas Johansson på dagen där han kommer exakt. Jag vet att det var Old Boys träning på kvällen. Jag kommer inte ihåg vilka dagar vi tränade Old Boys på den tiden. Men han sa i varje fall som så att grabbarna spelar i Tingsryd ikväll. Vinner de så har du aldrig fått det här samtalet. Förlorar de så ska du träna lag ifrån dem här imorgon bitti.
Nej.
Så att jag gick till Paul Boys träningen och hade egentligen ingen koll på resultatet, utan när vi klev av den vid klockan 10 på kvällen så såg jag att jag hade något missat samtal, och sen gick jag in på Svea Hockey och såg att det tyvärr då för Västerås del just då var att de hade förlorat.
Ja.
Så att det var bara att inställa sig dagen efter och så ta över laget där.
Och vad säger du om din Västerås-tid då?
Ja, men jag tycker att den... samma där, jag är lite svårt för datum sen, men det var väl någon gång i mitten på januari här tror jag. Man hade väl förlorat nästan, jag tror det var 17 matcher i rad eller något sånt där. Man hade vunnit 7 matcher tror jag på 3,5 månad.
Oj.
Så att det var ju ett stukat lag. Jag tog med mig Johan Rosén, som jag hade tränat med ihop uppe i Leksand också. Och sen behöll vi Thomas Mittell i ledarteamet som var kvar i Västerås. Så att och jag tyckte vi fick bra snurr på det, men vi hade lite otur. Det studsade lite emot i första matchen. Vi ledde med 3-0 mot Leksand bland annat i premiären. En jättebra match. Tappar till 3-3 och förlorar med 4-3. Och sen hade vi förlorat mot straffar mot Timrå i match nummer 2. Och så att vi förlorade 4 matcher till där. Och då började det bli lite kris neråt i tabellen. Men sen skakade vi liv i det där. Och sen vann vi en 5 av 6 på slutet eller något sånt där. Och behöll klubben kvar i varje fall i allsvenskan där. Så att, ja men det var en rolig tid. Det var ett jäkla bra lag där. Mycket utlänningar. Jag tror det var 10-11 utlänningar. Men det var härliga killar att jobba med. Så att jag tycker det var en bra tid.
Är det annorlunda att träna utlänningar?
Ja, men det är det. Men det var i och för sig vanligt, för vi hade likadant i Leksand sista året där. Vi hade över hälften av killarna var utlänningar. Så att det var i och för sig vanligt. Men det är annorlunda. Du pratar på engelska, du leder övningar på engelska och du ska ha matchgenomgångar på engelska. Och även om hockeyspråket väl kanske är ganska simpelt, så Det jag märkte var att det var svårt att förmedla den riktiga känslan på ett annat språk. Så att det gör att det blir lite annorlunda.
Man blir lite handikappad på något vis.
Ja, man kanske inte märker det så mycket just då, men jag tror att spelarna på något sätt, när man säger vissa saker på ditt modersmål så har du en betoning eller det syns på dig om du är besviken eller glad eller arg eller vad du förmedlar ut. Men när du pratar på ett annat språk så slår inte de känslorna riktigt igenom, så att det blir inte samma kraft i där man säger.
Kan det inte vara att det ligger lite hos mottagaren också, att de kanske inte är alla som har engelskan som modersmål, och då är det svårt för dem att ta emot, och blir det inte översättning i det mottagaranden också, om man säger så.
Så kan det absolut vara, och även så vet jag att det var många svenska killar som inte då öppnar upp sig lika mycket i omklädningsrum och så, för man vill inte prata engelska i det här fallet. Så att jag tror kanske att ska det vara ett framgångsrikt svenskt lag så ska du nog ändå bygga på svenska spelare i grund och botten. Och framförallt tror jag att man behöver kanske prata svenska i omklädningsrummet. Sen vet jag ju att naturligtvis att sådana storlag som Växjö och sånt som har utländska spelare jämt, och de pratar säkert engelska. Så det går ju naturligtvis, men
det är ändå en liten begränsande faktor, tror du?
Ja, det tror jag. Jag tror att det är så.
Det finns ju många andra faktorer som kan ju bli högklassiga spelare. Det är klart att då kanske man kan bli lite hemma och ändå fixa det, om man säger.
Ja, precis. Sen är det ju så med utländska spelare att det är olika också vad man har för nationaliteter. Amerikanerna vill ha ett visst ledarskap, finnarna vill ha ett annat, och sen kommer det några tjecker däremellan och lite så här. Så att det är svårt, det blir svårare. Det krävs ju mer som ledare, men det är ju en utmaning också då. Men jag tror att framgång liksom föds av en bra gruppdynamik och att man drar åt samma håll, både ledare och spelare. Och när det blir för mycket grupperingar, vilket det blir när man har olika nationaliteter, så är alla inte lika intresserade av att sista matchen på säsongen ska vara en bra och en lycklig avslutning. Nej. Utan en del längtar hem, en del har gjort klart med nya klubbar, och liksom några sliter som ett djur för klubbmärket och så här. Så att jag...
Ja, men det är inte samma insats från alla, måste ju vara en slitning bara det.
Ja, det är så. Man vet att de som har varit borta från sina familjer sen i kanske slutet på juli eller början på augusti, och så är man fram i mars-april. Det är klart att man längtar efter familjen och har bokat biljetter hem. Och då krävs det en oerhörd proffsighet och skicklighet för att kunna leverera på högsta nivå. Mm. Samtidigt som du tittar på när flighten går.
Slutar du som tränare, eller på att säga. Men det blev... Ja, du beslutade för att kliva upp ifrån båset. Det blev så detalje.
Ja. Mats Pernhem som var klubbchef i Södertälje då. Han klev ju av här också nu under... För någon månad sedan här då. Men han hade jagat mig några gånger. Och ville att jag skulle komma dit som sportchef tidigare. Mm. Det var redan det året de åkte ur. Jag åkte ner i ettan där, så ville han att jag skulle komma dit och vara med och bygga upp föreningen. Men då tackade jag nej. Sen hade han varit på mig vid något mer tillfälle. Och han ringde en dag och sa att han ville ha dit mig. Och just då hade jag bestämt mig för att jag skulle ta det lugnt i några månader. Och kanske till och med bege mig söderut och kanske vara borta en eller två. Eller kanske tre månader till och med. Om det gick, för det har jag inte kunnat gjort någon gång. Man har alltid hållit på med hockeyn och idrotten. Så att det är en liten dröm man har att sticka iväg och vara borta länge. Någon söderhavsölen och sånt. Så det var egentligen meningen. Så jag sa nej i telefon, det var på fredagen. Men då sa han att jag skickar ett avtalsförslag under helgen. Och så kommer du hit på måndag. Om du säger nej så får du komma in på mitt kontor och säga det. Så får du åka hem igen, men du ska hit på måndag. Så jag fick ett avtalsförslag på att han hyrde in mig som rådgivare. Och det blev ett ganska förmånligt avtal, så sätt att han ville att jag skulle vara på matcherna. Och sen skulle jag vara ute och scouta och kunde jobba hemifrån. Så jag fick styra det där precis som jag ville egentligen. Han hade fullt förtroende för att jag skulle sköta jobbet bra. Så att... det var inte så mycket att tveka på, utan det var bara att hoppa på.
Ja,
så,
ja, precis. Så, det blev precis som du ville ha det egentligen.
Ja, det passade ganska bra då. Det var att jag kunde inte sticka utomlands då i och för sig. Men det började faktiskt med att han sa att jag skulle faktiskt utomlands ändå. Jag skulle till Cypern. Så jag sa det, jag ska faktiskt till Cypern. Så jag, men då sa han att det finns väl nät där också som gör att man går och får tag på en sån. Så finns det bara wifi på hotellet så då kan du åka så.
Ja, vad bra.
Så att... Nej, men det gick bra. Jag var i Södertälje 2 och trivdes oerhört bra. Mycket fin förening och härliga människor att jobba med. Och, det var roligt att få vara där och få ha haft en liten del i den verksamheten också.
Ja, ni hade en riktigt bra första säsong här. Ni gick upp i... Ja. Eller gjorde en bra första säsong där.
Ja, det stämmer. Vi gick ju långt i kvalet där. Det var bara någon... Ja, det var poäng målskillnad mot att få gå upp och matcha SHL-lagen där, så att det var kul.
Ja. Nu efter Södertälje då, så kom du tillbaka. Jag har berättat den någon gång förut, men du kan få berätta den igen.
Ja, nej, men det var samma där, att jag bestämde mig ganska tidigt för att köra säsongen ut i SSK då, om vi säger så, att jag gör en säsong, för jag var sugen på att börja träna lag igen. Och hade fått lite förfrågningar ifrån en del klubbar, och varje gång så kittlade det lite mer att kliva ner. Och under de här åren som jag var ifrån Båse, så okej, man får lite ett annat socialt liv, man kan vara hemma lite mer, man kan planera, du kan ta en weekend off som du inte kan som tränare då. Så det var väldigt skönt att ladda liksom batterierna och så. Så fick man titta på mycket hockey. Mm. Har ju varit runt och åkt 8000 mil om året de här tre senaste säsongerna och titta på hockey. Så att men nu kände man sig liksom att nu vill man ner och jobba med killarna i laget och ha ett lag och en ledarstab att ha hand om. Så att, det, och i stort sett i samma veva som jag tog de här besluten så ringde Ronny och Kalle och frågade om det fanns något intresse, och de har ringt några gånger förut och då har jag tackat nej, och jag har haft en dröm om att få komma tillbaka någon gång, men jag har ju också känt att varje gång man säger nej eller man hoppar på något annat så blir det längre och längre ifrån och jag har absolut inte liksom tagit för givet att få komma tillbaka någon gång, så att jag blev glad när det samtalet kom, men så att det var att jag skulle säga upp med i Södertälje då. Det var också en ganska tufft beslut, för att som sagt jag trivdes bra där och jag jobbade bra ihop med klubbdirektören. Så att det var också ett ganska roligt möte. Jag åkte ner, han ville träffa, jag sa jag vill träffa dig på ett möte, sa jag, och han förstod ju naturligtvis vart det lutade. Så han sa vi tar ett möte på Scandic i Jönköping imorgon, så. Så vi åkte ner dit och det är lite roligt, för alla upp en 3-4 vita pappersark med olika jobb.
Okay.
De här jobben finns tillgängliga för dig. Om du vill i Södertälje. Ska vi titta på dem? Eller har du redan bestämt det? Är du redan tränare i Mariestad? Så. Så jag tittade på honom och sa att jag har bara bestämt. Så. Då drar vi ihop där, sa han, och stoppar ner dem, så köper vi en kopp kaffe. Så. Och sen han förklarat efteråt också att anledningen till att han inte tjatade mer på mig det var för att han skulle skulle sluta själv då, så att han kände att
då vill han inte dra och lura in dig på någonting.
Nej, precis, inte så att, men sen är det en annan sak som egentligen är kanske grunden till att jag kommer hem igen, och det är att vi har blivit, jag och min sambo, vi har blivit familjehem åt en liten tjej på 4-5 år här, så henne har vi haft varannan helg bara under ett par år, men från jul här så har vi i stort sett haft den hela tiden, och under våren så beslutade vi oss för att hon skulle få stanna hos oss.
Uh-huh.
Så att det gjorde också att jag var tvungen att vända hem och ta ansvar och ta hand lite om henne. Så att det passade bra på flera sätt.
Det blir en riktig familj nu då?
Ja, nej, men det är härligt att ha den lilla tjejen hemma.
Du har ju en dotter annars också, tidigare.
Ja, det har jag. Jag har en dotter med mig. Hon fyller år idag bland annat när vi sitter här. Så att, och sen har ju min sambo Anna, har ju tre barn, och vi har ju varit tillsammans länge. Så att, det börjar bli en stor familj.
Ja, visst. Med
barnbarn, och man känner att hur kan de bli äldre och få barnbarn än en annan? Fortfarande är ung och
kring. Precis. Jag känner igen det där. Nu är du tillbaka här i klubben. När du kom tillbaka här och ser på klubben, har klubben, är den precis likadant? Har den utvecklats på något vis när du ser den?
Den har säkert utvecklats, men jag måste säga att det är mycket som är otroligt likt. Ja. Alltså. På gott och gott. Ja. Mm. Kanske mest gott trots allt. Det är en otrolig härlig stämning här och kultur. Ja. Men det är nästan samma folk i hallen. Ja. Det är nästan samma folk som jobbar. Ja. Det är sponsorerna, är många är de samma. Publiken är de samma. Och omklädningsrummet är det samma också. Ja. Så här. Och när man pratar lite med klubbledningen här så är det... Det skiljer inte så mycket i sponsorintäkter, det skiljer inte så mycket i publikantal och så här. Så att det är mycket som är sig likt. Ja. Jag trodde kanske att det skulle ha förändrats lite mer. Men det är lite som att tiden har stått stilla. Men i det här fallet så är det mer positivt än negativt. Min dotter sa faktiskt det, för hon kom ju ner här när det var skills competition. Hon är ju hockeyintresserad och har följt mig runt i alla lag. Och, så att hon satt sig i bilen från, hon bor i Sigtuna nu för din. Ja. Åkte hit och tittade på skills competition och sen åkte hon och tittade på Skövde-matchen där på onsdag. Men hon sa att det var samma där. Det var som att kliva tillbaka i tiden. Det var Svenne var först fram och hälsa, och sen kom Fröberg och sen var Fors hem och så vidare. Så hon sa att det är otroligt roligt. Alltså, att, det är nästan samma människor. Så att, det är nog så. Det är väl därför alla trivs så bra här.
Ja. Vad heter det? Nu kommer du hit med lite nya ögon. Och jag kikar bara lite spontant så här, så ser jag att bara här där vi sitter i din tränarbord här har det hänt en hel del. Det är inte längre bara ett kontor, utan nu ser det verkligen ut som en hockey med en stor hockey. Bordet är som en hockeyplan här som man kan rita på. Det finns lite mediagrejer här som man kan gå igenom, matchgenomgångar och lite såna här saker. Jag har sett på tränarmaterial, det är helt annorlunda nu, lite mer grejer som man kan använda under träningar och sådana grejer. Så utåt sett så ser man ju en del ändringar där du befinner dig. Ett nytt gym, det är tak över utgången till borden här. Det är en hel del. Men har du andra ambitioner? Är det mer att vilja att det ska utveckla klubben? Vad tror du att du kan bidra med? För du har ändå fått en del erfarenheter, inbillar mig.
Ja, men visst är det så. Sen är väl inte jag som person så att jag tycker att jag kan saker bättre än andra. Och jag är ganska noga med att säga att det är saker som jag lyfter upp. Jag säger inte att de är rätt, men det är saker som jag tycker är bra. Sen får andra avgöra om det är rätt eller fel. Men jag vill att det ska vara en proffsighet i klubben. Och klubben har ju en målsättning att ta ett kliv vidare. Och där tror jag väl att där behöver vi väl kanske vi i föreningen komma närmare varandra också. Vad betyder det egentligen att gå upp i Allsvenskan eller ta sig dit? Det går inte av sig själv.
Nej. Vad är det som behöver hända?
Det är väldigt mycket. Det behöver ju... Ja, för det första behöver... Arenan håller på att renoveras, men den behöver ju bli bättre.
Ja.
Folk som kommer till match, vi måste ha mer publik.
Ja.
Och vi måste komma åt en bredd publik som kanske inte bara går för hockeyn, utan det måste ju bli gemytligare att gå på hockey. Det måste bli liksom varmare i hallen, mer sällskapsytor, och det kanske måste finnas det här som de genuina supportrarna, du vänder och vrider på dig nu, men det kanske behöver finnas ett kids corner där ungarna kan vara när det är match. Och du behöver ha fina någon restaurang, du behöver någon, kanske någon loge där företag kan bjuda folk på lite representation och någon god räkmacka eller någonting. För där finns det ju pengar att hämta, och pengar är ändå det som styr
ytterst.
Och kommer upp på allsvensk nivå eller SHL, det är det som kallas då elitnivå i Sverige. Och för att vara på elitnivå av professionell idrott, där krävs det lite andra saker än när man kanske är i division 1 då. Så att där behöver ju klubben ta ett steg. Sponsringen och företagen i stan behöver sluta upp. De som gör det ju jättebra. Så det är ingen skugga ska ju falla över dem, men fler behöver vara med och hjälpa till och sådana saker. Så att det är mycket som behöver gå hand i hand för att man ska lyckas. Och där kanske man ändå ibland kan slänga in någon liksom idé eller någonting om vad vi behöver göra. Sen ishockeymässigt behöver vi också naturligtvis snäppa upp ett steg, och det tycker jag vi försöker göra. Det är framförallt där kanske man då med sina erfarenheter kan ta det ett steg till. Mm. Lite som du säger, vi har en, det ligger lite grejer här inne, vi har en kommunikationsutrustning, ligger i hörnet där som vi har kontakt mellan läktaren och båset, och vi har det här mediasystemet med Rickard Blom är ju videoansvarig och taggar alla matcher, och det är så som det går till på elitnivå. Kommunikationsradion är på elitnivå. Vi är tre stycken iscoacher, men vi har målvaktstränare Frejalsson är med och Blom är med, så vi är fem man på isen. Materialarna är grymma här i Mariestad. Sjukvårdspersonalen, det medicinska teamet vi har håller ju hög klass. Vi har en fystränare som är jätteduktig, så att vi har alla ingredienser som elitlagen har, men här är det många som sliter för 0 kronor och det är klart att i en förlängning så måste de här killarna få ersättning, annars blir de inte kvar.
Nej.
Men just nu så har vi det väldigt bra. Så att vi kan, tycker jag, vi kan inte få bättre förutsättningar än vad vi har. Visst, vi skulle kunna träna klockan 2 på dagarna och killarna skulle få mer återhämtning och få vara med sina familjer på kvällarna, och det är kanske dit man behöver komma, till någon sån här semiprofessionell liga där man jobbar till 12-1 och sen tränar man och så får man ändå ett bra socialt liv och för att ta nästa steg. Men vi har det jättebra här, och det är väl de här grejerna vi försöker föra in. Vi har pulsband på killarna på träningar och match som vi kan följa från en iPad i båset och det är inte för att se om det är någon som fuskar eller något sånt där, utan det är att se att återhämtningen kommer mellan byten och mellan övningar så att vi inte bränner ut några spelare och bryter ner dem, utan det är hjälpmedel som ska göra spelarna bättre.
Ja. Jag tänkte nu ska vi gå in lite på, titta lite på årets säsong. Ni har haft en försäsong, tränat där, du inte haft så mycket ansvar, men jag har sett dig på, svårt jag har varit nere på träningen och tittat, i alla fall har du varit med. Du har egentligen inte något ansvar där, eller hur?
Nej, jag har väl ett ansvar kanske i och för sig för att planeringen, den grova planeringen eller vilka värden jag vill att spelarna ska uppnå. Men det är ju kanske värden som en del inte kan uppnå första året, utan det tar flera år, och några kanske redan har uppnått dem. Så att jag har ju krav på Petter Årell i det här fallet som sköter fysträningen. Men han är ju proffs på det. Och det är väl en del i mitt ledarskap, att jag tycker man ska utnyttja folk på där de är bäst på. Och han är bäst på fysbiten och utbildad på det. Då får han mitt fulla förtroende att sköta det. Så att det funkar jättebra. Men jag är gärna där och kollar så hur det ser ut. Och jag tror att det är viktigt.
Varför tror du det är viktigt?
Jag tror att det är viktigt att killarna ser att han som är huvudansvarig eller headcoach, han bryr sig om hur vi tränar och vad vi gör på träningarna. Och dessutom så har jag ju tid att gå och småsnacka lite och lära känna killarna under tiden. Så det förkortar ju ner den biten när man väl kommer till is. Så att jag tror att det är bra. Sen kan det också vara så att det kan vara skönt för spelarna att slippa huvudtränaren kanske under våren och sommaren. Men i det här fallet är man ju ny, och då tror jag inte det är någon nackdel i varje fall. Så jag tycker det är kul att se. Man ser vilka killar som tar i lite extra när det tar emot, när det är tester och så här, så ser man vilka kliver av lite något varv för tidigt och vilka biter i och så här. Så det finns mycket att titta på.
Mycket att vinna på att vara med.
Ja, det tror jag.
Har vi kört igång då med träningsmatcherna. Ni hade 5 vinster, 2 förluster efter straffar respektive efter sadden. Om du sammanfattar träningsmatcherna?
Jag tycker att det är inget komplicerat spelsystem vi har, och det är inga liksom, man drar inte några kaniner ur hatten liksom och hittar på massa nya grejer, utan hockey är hockey liksom. Men det är ändå lite nytt för en del spelare, och kanske, jag vet ju inte hur det har varit, men vi ställer ganska höga krav på varandra där ute, och det kan också vara jobbigt för en del, och speciellt innan man lär känna varandra och kommer in i det ordentligt. Så att jag tycker det har varit bra. Vi har haft höga krav på varandra. Vi har varit lite missnöjda ibland och vi har varit mera nöjda ibland. Så att det har väl varit som en försäsong ska vara. Fast som coach vill du att det ska vara perfekt varje dag. Men, men det är ju inte, utan det tar ju lång tid att bygga någonting nytt och liksom, tills det är färdigt. Då. Så att, jag är nöjd med hur det har varit. Visst, i vissa matcher skulle man väl haft lite mer power i benen och lite bättre kanske taktiskt utförande, men
men det kommer alltid vara upp och ner, är det inte så?
Jo, så är det. Man är aldrig nöjd som coach, och det tycker jag inte man ska vara, men man ska ju samtidigt ge killarna cred för där de gör och där de har gjort så här långt, för att de försöker verkligen och de tar åt sig det man säger, så att jag är nöjd med hur det har varit.
Ja. Sen nu drog ju serien igång då. Vinst först i en lite som jag trodde i en förmatch, det var lite klurig. Nykomlingar är alltid svåra, brukar vara i början, och speciellt på hemmaplan och lite sådär. Men jag färdade in den Eskilstuna med 6-0. Tyckte jag en bra tight match där ni höll ihop spelet bra och dominerade ganska kraftigt.
Ja, det gjorde vi, och de... Till deras försvar då, så fick de ju, jag tror man hade ett avbräck på 6 spelare, så de kom ju till spel med, vad var det, 16 forwards tror jag det var. Den hockeyn vi vill spela och så hårt som vi tränar, så att då ska vi, över 60 minuter så ska vi slå en motståndare som bara har 3 formationer. Okej, visst någon gång kan man åka på pumpen och sådär, men i det stora hela så ska vi, hela våran spelidé bygger ju lite på att över 60 minuter så ska inget lag rå på oss. Mm. Och det är klart, kommer vi då få möta ett lag som får börja med 3 formationer, och dessutom så sköt ju Jimmy Hellström sönder en back, så de gick ju på 5 backar tidigt. Ja. Så att vi kände väl en ganska bra trygghet. Jag vet inte hur mycket spelarna märker av sånt här, men vi i ledningen kände ganska, kör vi bara på här så kommer det här att rinna iväg. Så att jag tror lite som du, det hade blivit jobbigare om de hade kommit med fullt lag. Så att vi får se nästa gång vi möts. Men vi gjorde en bra premiär, och premiärer är också lite luriga. Och jag tycker faktiskt att jag såg några killar i vårt lag som höll i klubban. Ja. Knogarna var lite vitare än vanligt.
Ja.
Så att premiärer är lite
stökiga. Det är lite speciellt.
Så att, men att få en bra start på en säsong, det är viktigt.
Ja, och sen mötte ni då senast Forshaga, där ni gjorde i mina ögon en klockren insats. Jag har otroligt få individuella misstag jag vet inte hur man spelar var ni. Jag har 4 kedjor och 3 backpar och en målvakt som allihopa slet hjärnet ur sig. Eller hjärtat ur sig,
ja,
så heter
det. Ja, jag tror att de var rätt, så de hade nog slitit allt ur sig. De var ganska trötta efter matchen. Vi har lite olika sätt att spela på. Det är väl också någonting som jag kanske är lite orolig för, att i förlängningen, hur mycket information kan vi stoppa in i killarna? När kan man växla om i matcherna och spela olika spelsätt? Det här kanske är någonting som egentligen tar 1-2. Man kanske är inne på år 3 egentligen. Mm. Om du får jobba med samma spelare så du kan skifta emellan spel. Men vi har lite olika sätt att hantera matcher. Och den här gången så tryckte vi gasen i botten. Så visste vi inte. Vi mötte ett skickligt lag. Hur länge orkar vi spela i den här farten och med den här energin. Men vi delade upp matchen i 10 minuters perioder. Vi kände att vi behövde aldrig ändra, utan vi var trötta när perioderna var slut, men vi återhämtade oss och sen kunde vi köra igen. Så att det var ett styrkebesked och även ett bra besked för att fysträningen har bedrivits på rätt sätt. Och sen var det en oerhörd inställning från killarna och de kämpade verkligen, och alla formationer gjorde absolut max de kunde för dagen och bidrog. Och det har vi försökt präntat in i killarnas huvud med, att om vi gör det, då är inte många lag som tar oss i den här ligan. Men det gäller att komma dit varje dag, och dessutom lite träningar däremellan.
Men saken är ju den att det är ytterst sällan du får ut max av alla formationer, för oftast är det någon formation som inte är där riktigt, men det var verkligen alla på plats, kändes det som.
Ja, det var ju kul, eftersom dels så mötte vi ett otroligt bra lag. Jag är jäkligt imponerad av att Forshaga kan få ihop och få ihop ett så bra lag. Även om de väljer att flytta hem till Karlstad och det är nära att åka så här, så ska de ändå göra jobbet, killarna. Så att det är ett bra lag, och att vi orkar och kuggar i en sån då, första matchen hemma här också. Det är viktigt för publiken och för klubben att vi kommer igång bra. Och jag tyckte det kändes lite som att spelarna kände lite det ansvaret att idag ska vi visa lite vad ni får utåt av oss i år här.
Vad var i spelet som du var så nöjd med, om du tittar på speltekniska detaljer?
Men framförallt så drev vi ju på spelet. Vi drev upp tempot, vi ställde aldrig upp och vi jagade fram motståndaren ur burskydd. Vi gav dem aldrig en lugn stund. Vi satt oerhörd press på puckföraren, och det var ju lite naturligtvis i vår taktik, för de vill ju slå lite långa pass och på spelare som drar ur och sådär. Så, det var ju en del i vår taktik då. Men det som jag var allra gladast för, det var att vi orkade spela så. Sen gör vi fina kombinationer, vi spelar oss ur på ett bra sätt i den här höga hastigheten. För det var ju så att Forshaga spelar ju samma hastighet, det var en bra match. Så att det var
verkligen, det var högt tempo.
Ja, det var högt tempo. Det böljade fram och tillbaka, så det var inte mycket mittzonspel, utan det var bra passningsspel och kvalitet, så att det blev en bra match. Så att vi orkade hålla i hela matchen och vinna den då, och dessutom inte släppa in något mål. Det är en styrka, så att det var bra.
Otroligt tajt försvarsspel och kreativt anfallsspel, det är en bra kombination ofta.
Ja. Det är ju så vi vill att det ska se ut. Nu hoppas vi att det fortsätter att se ut så här då, men det har ju bara gått två matcher i serien trots allt, så att det blir ju liksom någonting för oss ledare att se till att trigga killarna att komma med någonting till varje match som gör att de kan komma upp i det här spelet varje match och helst på varje träning med. Men, så att där faller det lite på oss att se till så killarna är redo när pucken släpps.
Då tar vi lite paus. Vi kommer återkommer alldeles strax. Nu kör vi. Ja, då fortsätter vi del två här. Det var den första timmen där som tog slut, och man kan bara spela in sekvenser på en timme i rad. Så vi är ganska långt på det här, Andreas, men du är ju lätt för att prata, så att
de flesta har väl stängt av nu kanske.
Ja, det kanske är så. Det kanske är så. Men det är intressant. Jag kommer i alla fall lyssna på mig själv, vill jag på säga, men på dig igen här. Vi pratade om Forshaga-matchen som jag var väldigt nöjd med. Nu väntar som sagt var Köping. Nu vill ju till att fortsätta på det här. Och Köping kan, alltså, tittar man på deras lag så har ju de inte så många spelare man hört talas om. De har, det är inte en så stor hall, så att inte så namnkunnig klubb. Det är inte så mycket publik. Ändå så har Mariestad åkt dit och fått stryk alla fyra gånger vi har varit där uppe sedan de kom upp i Hockeyettan. Så att de är obesegrade där uppe. Vad ska vi göra för att komma till rätta med det, jaga bort det spöket?
Ja, vi får väl åka dit och vinna då, så är ju det spöket borta. Men, men det kan vara så där ibland. Vissa hallar trivs man bättre i och vissa trivs man sämre i. Samtidigt byter man ju så mycket spelare, så det borde ju inte ha någon betydelse egentligen. Men det kan bli så. Nej, men Fagge som tränar dem, jag känner honom lite sedan Västerås-tiden. Han har hand om Västerås hockeygymnasium där, en oerhört seriös och duktig kille och en bra människa som får killar att trivas runt omkring sig. Så att han gör ett bra jobb där, så att det är ett bra hockeylag, så att det är väl därför man har förlorat, skulle jag tro, tidigare då. Men vi har ju hög målsättning i vårt lag, så att vi vill ju vinna den matchen också naturligtvis. Och nu är det bortaplan igen, och då får man inte samma hjälp av publiken. Nu ryktas de, jag vet inte om det stämmer,
det blir att det kommer en buss.
Ja. Och det är återigen som jag har sagt så många gånger, och det är inget jag säger för att skapa popularitetspoäng, utan det kan vara avgörande om man vinner eller förlorar. Det är det stödet man har från sina supportrar, så att det är vi jätteglada för att det kommer en buss, för att det triggar också igång spelarna lite grann, och det är ingen som vill visa upp sig på någon, från någon dålig sida när supporterna ställer upp och kommer. Så att vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att vinna den matchen.
Ja. Väldigt flera lag, jag tänker Forshaga också egentligen, men det är Köping ett annat som spelar ganska tajta defensivt och kontraslår. Hur viktigt är det här då ha fart på skridskorna för att fixa det?
Ja, det är ju lag som spelar lite på, nu jag ska vara helt ärlig, jag har inte så jättekoll på, på Köping hur de spelar, för det vi har sagt i vårat ledarteam här i år att det är första rundan här, om det inte liksom är så att det ställer till en jäkla massa problem för oss och vi är tvungna att börja gå efter hur motståndarna spelar, så ska vi bygga en eget spel, en identitet på vårat lag så att andra lag ska få rätta sig efter oss. Så att den första rundan som sagt, då kommer vi att fokusera det mesta på vårat spel. Då vill vi vinna matcherna på att vi är bättre än motståndaren. Skulle vi sen märka att fan, det går inte, ja, då får vi börja kolla på hur ska vi slå motståndaren ifrån hur de spelar och lägga upp en gameplan för det. Så därför har vi inte lagt så mycket energi på. Vi tittar på lite grann naturligtvis så att vi inte blir överraskade av någonting. Ja. Men annars vill vi spela vårt eget spel. Så att vi kommer att försöka komma ut imorgon också och spela ett frejdigt spel. Mm. Det är jäkligt jobbigt att spela den hockeyn. Så att det blir också lite kvitto på hur
statusen är.
Hur är det? Hur ofta orkar vi spela med den här höga farten, den här höga pressen? Behöver vi framöver sen börja? Ska vi spela varannan match? På olika sätt. Ska vi välja ut ett antal matcher? Mm. Behöver vi mer vila mellan matcherna? Eller hur lägger vi upp det? Det är det här vi håller på att titta på hela tiden. Men förhoppningsvis så ska vi orka spela den hockeyn vi vill spela. Både på hemmaplan och på bortaplan. Och det är ju två matcher i veckan i den här ligan. Så det borde gå. Samtidigt, jag ser nu vi har ju tränat nu i Törreboda här i två dagar. För att det är TV-pucken här i hallen. Och jag ser ju fredagsträningarna, fredag kväll, grabbarna har jobbat hela veckan och det är fredag kväll och man vet att man får trots allt en fredag kväll och lite ledigt på lördagen, även om vi tränade idag då på lördagen, annars brukar vi vara lediga lördagen, men den träningen är svår att få bra, fredagskvällen är svår, då är man trött och tankarna är lite på annat håll och sådär, så att och så har vi dessutom tränat idag på lördagen som är lite ovant för de här killarna då, men jag tror att det ska gå bra, men vi testar lite grejer och så får vi se hur hårt orkar vi köra. Men det som är skönt är att vi har ett spel att ställa om till. Så skulle det inte gå så är det inte att vi står med armarna ut och undrar vad fan ska vi göra. Utan vi kan ställa om och spela ett annat spel. Då får vi göra det. Så får vi se hur långt det räcker. Men förhoppningsvis så är det krut i benen igen på killarna imorgon.
Det kommer inte många ser du när du kommer till Mariestad, så ser många dig som en någon form av frälsare. Vi hade en medioker sång förra säsongen och nu ska du komma hit och lyfta laget. Hur ser du på den bilden som kanske finns?
Jag ser mig absolut inte som någon frälsare själv. Sen är det väl roligt att folk, de flesta, tycker att det är kul att man kommer tillbaka och någonstans får jag för mig kanske att det är hockeykulturen som finns här, så uppskattar man folk som kommer tillbaka. Det har ju varit, det är flera spelare i laget som har varit borta och som kommer tillbaka och som också blir hyllade. Och man gör ju det naturligtvis för att man känner att man vill betala tillbaka något till klubben. Så att jag har inga problem med att folk tror att det ska liksom bli en framgångsrik säsong. Men sen är det inte så enkelt så att bara för att jag kommer tillbaka så blir det massa framgång, utan det är det hårda jobbet från spelarna och ledarna varje dag. Goda vanor, bra rutiner för det dagliga arbetet, det är det som avgör om du blir framgångsrik över tid. Du kan inte stå och trolla som tränare, men du kan ge killarna bra förutsättningar för att lyckas, men det är helheten från tränarteam och spelare ihop och föreningen som gör om det blir framgång eller inte. Det har inte så mycket med att göra om jag är här eller inte, tror jag.
Nej. Nu har du ju varit i Hockeyettan, nu har du varit i Allsvenskan, nu har du varit i SHL. Vad är största skillnaden att coacha i de olika nivåerna som tränare?
När man väl är inne i det så är det inte så jäkla stor skillnad. Jag pratade med Thomas Mitell, han var jag hälsade på innan han stack över till Chicago. Och då hade han ju varit där och träffat de här storstjärnorna där borta. Och liksom, vi var ju lite inne på samma sak. Efter två veckor så är det ingen skillnad att hälsa på en stjärna i NHL eller en kille som spelar i fjärde femman i Division 1 eller Allsvenskan eller SHL eller någon stjärna här, utan det är människor, så liksom det blir en vardag, så att jag tycker inte det är så stor skillnad. Den stora skillnaden är ju i Division 1 är att grabbarna jobbar. Mm. De gör ju en oerhörd prestation som jobbar, och i Mariestad har vi ju många som jobbar heltid. Många jobbar ju inte fyra när de egentligen, vi ska vara här och fysa. Mm. De stressar ju hit, byter om ut i gymmet och kör och så in och så tränar vi klockan fem och så har vi krav på dem att passen ska sitta och, och mottagningen ska vara där och ni ska orka köra och bla bla bla. Det är ju faktiskt imponerande att man klarar av det. Mm. Så fort du kommer upp i Hockeyallsvenskan eller så, ja, då träffas du 9:30. Tio gymmar du lite, 11 går du på is. 12 är träningen slut. Lite snack efter. 1 sitter du i restaurangen och äter en god buffé. Och sen är du ledig. Så kommer du till, det är alltså, en proffsmiljön är ju fantastisk. Och där vet ju inte folk hur bra de har det. Nej. För de, oftast har de inte varit med om något annat. Men det är ju en drömtillvaro. Men killarna vi har här som ska upp 7 på morgonen och jobba, det är ju de som är de stora hjältarna. Mm. Och så mycket skiljer det inte heller mot de allsvenska lagen. Så skulle vi få samma förutsättningar, då skulle vi kunna spela allsvenskan med det här laget. Men de här grabbarna ska ha en klapp i ryggen varje dag. Man ser dem, alltså, för det är beundransvärt. Mm. Och så kommer vi och ser vi på dem lite och höjer rösten för att man inte är redo en fredagkväll. Men det är ju helt naturligt. Men vi kan ju inte heller släppa på kraven.
Nej. Men, man får ha lite förståelse, ja, men krav är bra, tror jag. Men bara man har den bakgrunden inbillar
mig. Ja, där. Och jag, som sagt, det går inte att hylla dem nog, de här Division 1-spelarna, för det är riktiga hjältar. Alltså. De tränar lika mycket, har samma krav på sig egentligen som killarna har som spelare i Allsvenskan eller SHL. Så att här de ska hyllas.
Ja. Vad kommer bli viktigt den här säsongen? Vad tror du blir nycklarna för att det ska bli en framgångsrik säsong?
Jag tror att det är som alltid, oftast så när liksom något lag vinner någonting, då är liksom, varför gick det så här? Ja, vi är så jäkla bra grupp. Och det där hör man ju bara, du hör ju aldrig de här lagen som kommer sist som säger att vi var så dålig grupp. De får ju aldrig några liksom frågor, tänkte jag säga. Men de finns ju också. De som aldrig får ihop det. Men de kommer ju aldrig till rubrikerna. Alltså de kan ju inte riktigt säga det. Men det är att man får ihop laget. Och det låter ju då som en klyscha ibland. Men det är ju, tror jag, för att man hör det bara när det går bra, naturligtvis. Det är ju en största delen. Det är att få laget att liksom driva sig själva. Ha krav på varandra utan att man liksom blir osams. Och att man accepterar den speltid och så. Man ska alltid vilja spela mer och vilja ha en större roll, men du ska acceptera om du inte får det. Och du måste glädjas med framgången med laget eller med den som är bäst för kvällen eller så här.
Se på lagets bästa, på något vis, snarare än sin eget bästa.
Ja, hela tiden. Och sen måste du, i dagens hockey som är så liksom, du åker så mycket skridskor, det är så fysiskt, så måste du träna bra. Det finns inte längre plats för någon glidare. Liksom. Den tiden är över. Och så det är hårt arbete. Och återigen, det är jättetråkigt. Men goda vanor och hårt jobb. Och så får ihop en grupp. Då, så att gruppen är det absolut viktigaste.
Jag tänkte återkomma, får vi ta en annan podd någon gång eller någon intervju någon gång lite om taktiken här, för jag tror det blir lite väl långt kanske för folk att lyssna på. Men några grejer som jag vill ta upp här med, vad ser du för potential i laget?
Jag ser liksom, och jag behandlar det här laget, och jag ser det här laget med liksom med allsvenska ögon. Jag ser att det här laget skulle kunna spela i Allsvenskan. Som jag sa tidigare, men hade vi samma förutsättningar, fick vi vara liksom proffs och jobba med det här på heltid, då skulle vi spela Allsvenskan, och det skulle vi klara galant. Efter den här Linden-matchen som du pratade om, jag är ju från Eskilstuna och Linden är ju från Eskilstuna, så det var mycket kompisar där. De sa ju där efteråt liksom att fan, det syndes ju på uppvärmningen redan. Det var ju liksom, kom ju ut till Division 1 och sen kom det ut ett allsvenskt lag på uppvärmningen. I den farten ni värmde upp, i den kvaliteten ni hade och så här. Så att vi är ett bra lag. Vi har alla ingredienser för att nå långt. Vi har bra målvakter, vi har backarna här, vi har bra mix på spelande, skickliga och spelare som kan spela defensivt. Och vi har samma mix när det gäller forwards. Vi har kreativa killar som kan avgöra matcher, så har vi hårt jobbande spelare. Och sen kan vi mixa ihop det här så att man driver varann. Och så att vi har alla ingredienser för att göra något riktigt bra. Men det ska studsa med under säsongen och man ska orka ha den här bra dagliga verksamheten som du säger i november och efter jul och nyår och sånt. Ja. Så att det, potentialen i laget finns. Så att vi ledare har ett jobb att göra med att hitta vägar hela tiden. Att hitta knappar och trycka på för olika spelare att de levererar på topp.
Mm. Lite snabba ord bara. Jag tänkte ta lagdel för lagdel. Du var inne väldigt kort på det. Målvaktssidan, vad kan du säga om den?
Den är ju bra. Sandberg har stått de första matcherna här och hållit nollan. Och det talar ju så tydliga språk. Han är ju en klassmålvakt i den här ligan. Sen har vi Isak som jobbar stenhårt och är oerhört seriös. Som knackar på hela tiden och vill in och spela och ger inte Sandberg en lugn stund. Och när han väl kommer in och spelar så kommer han att visa att han vill slåss om istiden han också. Men målvaktssidan är bra.
Svårt att peta Sandberg också när han håller nollan. Han vimlar med.
Ja, det är det. Och sen är det ju samma där. I den här serien spelar man ju oftast bara två matcher i veckan. Så att det, av fysiska skäl finns det ju ingen anledning heller. Utan det är väl mer att få igång målvakterna och sen få att de matchar varann och krigar om vem som vill stå nästa match. Då. Men han har ju onekligen öppnat upp starkt Sandberg.
Sen har vi backsidan då. Tittar jag spontant så tycker jag att det känns, den är offensivt viktad.
Ja, och jag tror ju på att det är samma där. För att nå långt så måste du ha ett eget spel och du måste kunna spela dig ur situationer. Och då måste du ha spelskickliga backar. Och jag tycker vi har fått ihop det jättebra med spelskickliga backar kontra lite defensiva, starka pjäser. Som vi har en jäkla bra kemi och mix i backparen och vi har ju till exempel då två backar och, med Malmqvist och Hellström som går som 7-8 just nu som har spelat samtliga träningsmatcher och gjort det jättebra och som jag känner att jag har inga som helst problem att sätta in dem i det här laget. Så vi har ju åtta bra backar och det är samma där, det är en sån här breddgrej som kan göra att vi vinner matcher över tiden.
Sen med forwardsuppställningen då. Vad tycker du om det?
Men det är samma där. Den är bra sammansatt. Det finns leading lines och så finns det kedjor som ska jobba stenhårt och driva laget och sätta liksom stämpeln på. Det här gör vi ikväll och jaga livet ur motståndarna. Nu har vi en sån line med Enqvist-bröderna här och Simon Eriksson. Nu har ju de skapat mängder med målchanser också. Så det är ju en bonus. Och då blir vi ju ändå starkare. Då. Sen har vi den här så kallade juniorlinan med Gurra och Tim. Och där Jimmy går nu också som jobbar oerhört hårt varenda byte. Och ger inte motståndaren en chans. Så de är jättebra på att ta pucken ifrån egen zon. Flytta upp den. Lägga den. Antingen skapa egen målchans. Mm. Eller lägga den på mål. Sen det blir en blockering. Mm. Och vi kan släppa in en av våra producerande liner som får teka anfallszon, spara energi istället för kanske få börja 60 meter åt andra hållet. Så att vi har mixen så att det är roligt, det är bra killar att jobba med.
Sen så är det snackas det om kanske eventuellt och jag vet att Kalle Johansson har snackat om att plocka in en spelare till eventuellt.
Det är ju ishockeyn idag, spelartruppen är ju ett levande dokument. Jag tror personligen på att bygga en stark trupp som är tillsammans hela tiden. Som stöttar varandra när det går bra och som är med. Eller pushar varandra när det går bra och stöttar varandra när det går mindre bra. Men man bygger en jäkla grubbkänsla. Men sen måste man också se på det på lite längre perspektiv. Till exempel saknar vi någon spelartyp? Ja, kanske. Ja, då kanske man behöver plocka in det. Får vi några skador? Ja, då kanske vi måste plocka in någon spelare. Så man får titta över behovet. Det är ett levande dokument som gäller till 15 februari. Många säger att man plockar upp mer juniorer. Ja, det kan man göra. Men juniorerna, vad ska de spela med? Ja, men plocka upp från nästa lag. Ja, men då har de inga. Och juniorerna spelar tisdag, torsdag, lördag, söndag. Morgon sticker de iväg, hörde jag klockan 4 i Monbet eller vad det är.
Oj.
För att spela match. Att det är inte så enkelt heller. Man måste se över helheten. Och då får vi se om vi behöver plocka in någonting. Som det känns just nu så är det ju absolut ingen panik.
Så är det ju. Ni har ju två spelare som inte har varit med redan, men trots att ni är rätt bra hockey så både Lukas Larsson och Erik Olsson har ju inte varit med än sen i slutspelet.
Så att det känns, jag är jättetrygg och nöjd med de som är här. Så får man se lite med skadebild och hur det ser ut om några veckor. Men möjligheten finns ju att plocka in, och det är ju en trygghet också. Men ska det in någonting så ska det vara någonting som
lyfter.
Som lyfter och tillför. Och för tillfället så gör killarna det så jäkla bra, så att jobbar de så här som vi har spelat hittills varje match, ja, då behöver vi inte plocka in dem.
Nej. Ni tippar ju faktiskt själva som seriesegrare, eller har inte tippat, förlåt, satt som mål att vinna serien. Det är att sticka ut näsan lite grann. Du är inte rädd för att åka på en smäll?
Jo, det är jag. Men jag tål ganska mycket.
Ja, så det, så.
Det är lugnt. Nej, men det är ju, det är precis som du säger. Det är inte så vanligt att vi i svensk idrott gör det, utan är det OS är vi nöjda, och någon jävla sprintlopp eller någon skidor så är vi nöjda om vi kommer topp 10 typ, eller det är ingen som frågar sig, jag ska till pallen eller jag vill ta guld, det är bara få, det är oftast de som kanske gör det också. De andra är nöjda att få vara med, och det är inte riktigt våran stil. Att vara liksom nöjda bara för att vi får vara med och spela här, och det har vi väl sagt ganska tidigt, och det känner väl jag som ledare, att den dagen man känner att man har inte drivet att vinna, då ska man ju snabbt som ögat göra någonting annat.
Ja.
För att det finns ju mycket annat roligt i liv att göra än att lägga så mycket tid i en ishall, både som ledare och spelare. Så att jag tyckte det var ett skönt besked. Killarna fick själva komma upp med vad ska vi ha för målsättning, och det var aldrig någon snack. Vi ska vinna serien. Och då
satt var du glad bara. Då var jag glad. Jublar du lite inombords där.
Och det som var viktigt då, det var ju lite att det var bra att ni säger det. Men hur gör vi det? Och då är vi tillbaka där. Kan man göra som man alltid har gjort förut då? När man inte har vunnit serien. Eller måste man göra någonting annat för att vinna serien? Ofta behöver du göra någonting annorlunda mot vad du har gjort. Så att det är klart att vi har vissa krav på varandra och vissa grejer som är ibland lite jobbiga, men som kommer med. Men vi har satt det här som målsättning. Vi har gjort det själva. Då kostar det någonting också.
Ja, så att, precis.
Men visst, vi sticker ut hakan. Men vi får ta dem smällan.
Kan det vara också något positivt, tänker jag, med att man vässar skärpa på något vis? Man kan inte bara rulla på och förstå att ja, men vi når ju allettan ändå. Jag kan gå på 90% här. Utan att nu måste man leverera varje kväll på något vis.
Jag tror det är så. Jag tror dessutom att för att nå långt så måste du ha den inställningen varje dag. Och det här kan ju vara ett sätt att hålla uppe den skärpan. Sen finns det ju någonting negativt med det, och det är om man skulle förlora ett antal matcher och man märker att vi kommer inte att nå våra målsättning. Vad gör man då? Liksom viker man ner sig då och liksom tappar och blir svagare? Eller kan man, vi ska komma så nära vi kan i varje fall. Så det är någonting vi som ledare också nu får hålla koll på. Hur hanterar vi det här? För att det är svårt att vinna en serie.
Så är det.
Ja.
Ja, det Mariestad har faktiskt inte gjort detta. Vunnit grundserien. Inte ens när ni gick på allsvenskan vann den ju.
Nej, du ser. Och det sa jag också till killarna där inne. Att vi liksom, det är svårt att vinna en serie i kolpfotboll. Och det blir svårare liksom, ju högre upp du kommer. Men det är en tuff målsättning, men jag tycker det är ett sundhetstecken. Och jag tror det här laget, jag tror på att vi kan göra det. Men jag tror också att om vi inte gör det, så det här laget klarar det. Det är inte alltid man har den känslan i ett lag, men de här gubbarna, de fixar det.
Då har vi pratat fram till jul, jag vill vinna den. Jag ställer en fråga till dig. Hur långt ska ni gå för att den här säsongen, för att du ska känna att jag är nöjd?
Jag vill ju liksom spela långt in på säsongen, och jag vill ju att man ska vinna sista matchen på säsongen. Vinner du den, då har du oftast gått
väldigt långt.
Långt, ja. Och,
minst kvalserien är det faktiskt.
Ja, så att det är ju Det är klart att jag i min, de bilder jag målar upp och som triggar och jag försöker liksom hålla mitt ledarskap uppe och min drivkraft, så är det ju att stå. Jag vill ju, som jag sa, vi gick upp en gång när vi var ute på isen här och man fick äran att göra det i Leksand. Det där vill man ju göra om.
Mm.
Så det är klart att man målar upp en bild när man gör det igen, men det är ju oerhört svårt att göra då. Framförallt att nu sitta i september och säga hur det är i april, det är ju omöjligt. Men, men visst vill man vara där, men det händer så otroligt mycket under resans gång som vi kommer att vara tvungna att hantera och som vi kommer att få parera upp. Så att det är omöjligt egentligen. Man kan säga någonting nu, men att liksom se så långt in i framtiden, det går inte. Men det är klart att jag har en bild inom mig där jag ser att laget blir hyllat på torget eller något sånt där. Det vore kul.
Vad är det som krävs då?
Vi kommer tillbaka till det här med det liksom dagliga arbetet. De här killarna ska hantera och jobba på dagen och göra en träning med högsta kvalitet. Förbereda sig för nästa dag, nästa träning och så match på det. Borta matcher, komma hem sent, upp och jobba, tillbaka, komma samma, göra samma sak igen. Att hålla den nivån vecka för vecka, månad för månad, ända fram i april då. Det är tufft, men det har ju de andra lagen också. Så att där är det ju lika då. Men för att vi ska nå dit så måste vi göra sakerna bättre än motståndarna.
Om man är rent teoretiskt här, fixar förlåt, jag stryker den frågan. Jag tar går den här istället. Ser du BoIS som slutstation?
Nej, nej, det gör jag inte.
Vad har du för ambitioner? Vart vill du? Vad vill du? Vill du upp på SHL-nivå igen?
Ja, jag skulle gärna vilja coacha utomlands. Jag har haft lite erbjudande att coacha Norge och Danmark och andra ligor i Europa, men det har inte varit intresserad av. Utan jag var väldigt nära och ett topplag i Schweiz för några år sedan. Det hade varit kul. Och sen har jag lite dragningar åt KHL att få komma in och coacha där. Och där slår man sig kanske inte in som head coach direkt, utan där får man gå in och assistera. Men det skulle funka bra med. Men nej, jag ser inte som någon slutstation. Jag är gärna här länge och så. Men jag tror inte att det är... jag tror att jag kommer att träna några andra lag också innan jag...
Ja, du är inte så gammal än. Du har varit med många år, men du är inte speciellt gammal än, om man säger så. Som tränare, visst, det är många. Så är på Säcken till exempel. Anders kör ju fortfarande i Visby Roma. Och
ja, jag såg de tingarna. SHL här, det är en ganska hög medelålder ändå på coacherna i Sverige. Där, så att, men det kommer ju också nya skickliga coacher varje år som ploppar upp. Så att det blir tuff konkurrens också, men... Nej, det är ingen, jag ser det inte som slutet eller något sånt där, utan jag vill vidare ut på äventyr igen, men
vi får se vart det blir.
Jag är gärna här i många år först.
Ja, det låter bra det, och med många framgångsrika år hoppas jag.
Ja,
det låter bra. Tack så mycket Andreas för den här pratstunden.
Ja, tack själv.